Vad trevligt. Då kan vi väl bara börja med att hälsa våran gäst välkommen. Det känns så konstigt att kalla dig gäst.
Nej, men jag är gäst.
Men jag kommer kalla dig bara gästen.
Gästen, du, det är för att du inte minns vad jag heter.
Nej, exakt. Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som
heter Bakom kulisserna. Fredrik Hallgren heter jag. Vad ska jag säga mer?
Nej, gud vad gulligt att du presenterar dig med hela ditt namn.
Ja.
Det var fint.
Men kan inte du säga så här, ditt favoritdjur och...
Gud, du är helt besatt av det där.
Jag har fortfarande inte fått veta ditt favoritdjur.
Nej, för jag vågar inte säga något med...
Är det? Är hennes tax?
Ja, en sån lång... Långhund.
Långhund.
Är det inte det? Du har ju sagt att du vill ha en sån när du blir äldre. Ännu äldre alltså.
Men vad sjukt att du kommer ihåg det. Okej. Okay. Ja, nej, jag vågar inte.
Han har köpt födelsedagspresent.
Den ligger i en kartong.
Gud, och jag fyller år i november, så att den kommer ju få ligga ganska länge i den kartongen i sånt fall.
Oh, älskar presenter som behöver matas.
Just det. Ja, den kommer innan inte de... behöva matas då.
Den kommer behöva begravas.
Den kommer behöva begravas direkt.
Ni känner ju varandra, måste vi ju säga.
Vi har träffats.
Därför ja. Vet ni om hundpreferenser.
Hundtricket.
Mm. Ja. Ja, nej, men ja, vi har träffats förr. Nej, gud vad konstigt. Precis, ja men det har vi. Det var ju faktiskt i dag för ett halvår sedan som vi vaknade upp till spännande rubriker. Okej, men vi ska ju prata om något spännande idag. Men innan vi gör det så måste vi berätta, du och jag, Elin, måste ju berätta vad som hände i förrgår kväll.
Ja, det känns som att vi måste göra det, för det är många som har frågat. Jag vill bara ut lite stories från den här kvällen.
Mm.
Och väldigt många har skrivit så här, vad var det som hände? Och då har jag bara svarat, det får vi berätta i podden. Så här.
Men jag skickade bara några sms. Vad händer nu?
Jag är bara spänd förväntan.
Gud, vi bjuder in en gäst också för att berätta saker för gästen. Vi kommer inte fråga dig någonting.
Nej, vi vill mer bara ha publik.
Ja, absolut. Se till bara när jag ska skratta och applådera. Mm. Så jag är en liten sån skylt. Det är så jävla bra publik.
Men jag skickar bara några sms till dig under den kvällen. Kan inte du läsa vad jag skrev till dig?
Så här skrev du. Jo, men det går bra. Inte helt fullt ikväll, men helt okej och mysig stämning. Och sen klipp till. Herregud, vi fick just brotta ut ett galet psyko här som började totalskrika mitt i Elins set. Gick snabbt från mysigt till crazy.
Just det, vad svarade du då? Det är också roligt.
Varför? Och så frågar jag, har jag träffat en gång? Jag blir alltid lika förvirrad vilka jag har träffat eller inte.
Ja.
Och även förvirrad. Jag är väldigt förvirrad. Har jag förstått.
Men vi har träffats en gång för jättelänge sedan. Vi spelade in den här ambassadören i Budapest.
Ja.
Ja, jag var lärare som hade smugglat knark och varit med i en trafikolycka.
Okej.
Okay. Mm.
Där ser man.
Ja, där ser man. Men det har ingenting med saken att göra.
Då var man ju i någon slags koma, rent känslomässigt på något sätt. Alltså det var ju 12 timmars dagar i den där bunken. Det är vidrigt alltså. Folk fick ju så här vagel i ögat för att det var så dålig luft. Och
det var samma sak, det här, vi fick brotta ut psykon hela tiden.
Ja,
och det,
ja.
var
det, det är det enda du gör.
Ja, det verkar så.
Området som låg bredvid var också så här, ja... rånrisk 99,9% tror jag.
Så man fick inte gå ur bunken heller?
Man fick ju det, men det var ju...
Men efter inspelningen var slut?
Nej, jag var där ibland, sådär. Ja. Men du vet, jag hade ju också kostym på mig och såg ut att äga en miljard.
Ja.
Medan de var där satt ju i sådär, utanför någon slags affär, eller vad det var. Så, ja, såg ut som ett hål i väggen ungefär. Och drack typ sprit direkt ur flaskan och kollade på den och... tänkte, vad är det där för snubbe? Undrar hur mycket hans klocka är värd.
Gud vad kul om de rånar dig då och bara hittar så här fake plånbok med fake kort och liksom.
Ambassadörkort och serkort och så vidare.
Alltså i förrgår så var vi på en stand-up-klubb som jag driver tillsammans med Jonas
mycket
Dillner.
Mycket trevlig klubb. Gillar den mycket.
Pyttelitet ställe, jättehärlig.
Du får säga namnet på stället eller?
Det är public service.
Ja, men det är på D-glabbet.
Det finns även fler D-glabb.
Ja, precis. Och det är superhärligt där.
Men där håller de också klubb på de andra D-glabben. Så att det är...
det var där vi var i alla fall. Och du körde... Det var en massa...
Fredrik och Elin flikar in.
Jag kommer aldrig ta mig igenom det här.
Nej, det kommer inte gå.
Det var en massa roliga komiker som har kört. Och nu kollar jag, nu pratar jag jättesnabbt så ni inte hinner avbryta mig. Det var jättemånga roliga komiker som du körde och du körde sista vallen. Och vad hände då, Elin?
Då, jo, premissen för skämtet måste jag ändå bara berätta. Är grabbgäng, du vet, finns ju.
Ja,
det finns grabbgäng. Ja. Och premissen är att jag då är med i ett grabbgäng och försöker förstå reglerna i grabbgäng. Så här, hur funkar ett grabbgäng egentligen? Mm. Och det jag tycker är absolut svårast att lära mig, det är vad som är bögigt. för att det känns så, och det här är också helt sant, att så här, varje gång jag drar det här skämtet, så här, jag har fattat några grejer som, ja, men det är bögigt att typ gråta, sjunga jag må han leva, äta sashimi, och varje gång jag drar skämtet så kommer det också fram snubbar efteråt och bara, men du glömde de här grejerna, de är också böga, man bara okej, okay, så det är alltså, det här är alltså bögigt, och alltid när jag försöker gissa vad som är bögigt, då är det fel. Alltså, så jag fattar verkligen inte de här reglerna. Det är sant. Alltså, det är som mitt eget skämt också flyger över mitt eget huvud. Men det, premissen är, jag försöker förstå vad som är bögigt.
Ja.
Så då drar jag det här skämtet, och precis i min liksom, lista i vad som är bögigt, så reser sig en aggressiv snubbe upp. Och det här är nog det mest heterosexuella jag har sett i hela mitt liv. Alltså det är liksom, det är så test, alltså test och skrik, med så här galna ögon och armarna upp, och så skriker han, jag är bög, jag är bög.
Oj.
Och det
var
på riktigt
ganska bögigt.
Ja, fast det som du säger, det var typ det mest heterosexuella gubbiga som man har sett. Ja. Alltså i röst, blick, utförande av skrik överlag.
Det var ju ändå ett spännande sätt att säga en replik på.
Absolut.
Alltså ett annat take.
Verkligen.
Han erkände för sig själv. Ja. Där och då.
Det kanske var så att han bara hörde min lista på vad som var böget och bara, det där stämmer på mig. Jag kanske är
bög. Jag,
jag gillar sashimi och det är gott som fan. Och sen så ser jag, svarar liksom, ja men det är väl det jag svarar först, typ, oj det där var inte så bögigt gjort. Och då blir han jätte ännu mer vansinnig. Agnes, Jonas, Ted, är det några mer som är med och brottar ut honom?
Ja, Matilda är bara.
Matilda också, liksom tillsammans rent fysiskt får trycka ut honom ur lokalen, samtidigt som han skriker, pressar ut under honom. Och Agnes är så jävla bra kompis, för hon så här trycker ut den här häcklan samtidigt som hon viftar till mig, fortsätt skämta Elin, fortsätt skämta. Så show must go on liksom,
det var verkligen ett sånt the show must go on ögonblick.
Och det liksom, och han vill ju in igen, alltså han försöker komma
han
in
höra
den.
Alla.
Ja, han vill
höra. Han
vad mer har du berättat? Ja. Trycker ut
han
honom.
Blev arg alltså på riktigt.
Ja,
arg.
Alltså,
han var helt vansinnig.
Det var ju, och förstod det, man liksom varför han blev arg?
Ja, därför att det visade ju sig ju sen att han var liksom en lokal kändis kring Nytorget som är homosexuell och blev otroligt provocerad av det här. För att han, om man då ska ta hans perspektiv, han var otroligt full och också crazy bananas. Liksom.
Okay. Vet du vad han hette? Nej. Eller heter?
Är det någon du känner, tror du? Är det någon du har?
Jag
är lite lik dig faktiskt.
Jag var det.
Med glasögon.
Hur gammal skulle man säga?
Ja.
Hade kostym och fake.
Nej, men han fattade ju inte vad det var han kom in i. Det var ju det vi också... Alltså, när han kom in, för han sa också vid ett tillfälle... Så här, jag var bara här för att köpa pizza och så blir man förnedrad.
För han hörde ju inte skämtet, han hörde ju inte premissen. Utan vi har fått höra från någon som stod närmare honom hur man han stod och beställde pizza. Och sen såg man hur han bara hörde ordet bög. Då liksom hände något i hans ögon. Så han hade inte hört kontexten eller vad skämtet handlade om. Utan han hörde bara ordet bög. Och då trodde han, en galen tjej på en restaurang har ställt sig upp, tagit en mick
och börjat
prata om bög. Och det finns liksom och då kan jag ju verkligen fatta att han blev arg.
Absolut, alltså, så här, ja verkligen.
Alltså, han stod och beställde pizza med sashimi på. Och bara hör, va?
Nej, Matilda är bara en sak, så att han insisterade på att beställa Vesuvio. Det är ju roligt att göra på den, alltså, härliga hipster-pizzerian som bara har såna annorlunda pizzor, och hon försökte så, vi har ju inte Vesuvio, det vet du ju, du har ju varit här och försökt beställa det innan. Ja. Han bara, jag vill ha en Vesuvio. Och så hörde han bög och sen var det kört.
Ja. Så han kände bara så här, fan, vi är på Södermalm, har vi inte kommit längre? Mm. Och då fattade jag att han blev jättearg. Alltså, då var ju rimlig reaktion.
Nej, inte så. Men det är också skillnad riktigt. På, alltså, det har vi också pratat om i våra terapisnack efter, Elin, att så här, det är skillnad på häcklare och den här typen av häcklare. För att det har man varit med om innan, folk som är för fulla och så här, bu, och börjar käfta emot och så här. Och det kan man ju på något sätt ta eller börja mota ut någon lite så här. Men han blev så aggressiv. Jag, alltså det jag såg var ju, han är ju typ på väg upp och slå Elin på käften. Mm. Liksom. Mm. Alltså han var helt rasande. Mm. Och vi brottade ju ut honom. Han försökte ta sig tillbaks in, alltså höll sig i dörrkarmarna för att stå kvar och skrika. Liksom. Och Matilda i baren bara så här, lås dörren! Lås dörren!
Och där var det en stund som var så pass allvarligt. Man svarar ju alltid, försöker svara roligt när en häcklare håller på. Men där var det en stund när jag höll på att brotta ut honom, så jag bara, nu är jag bara tyst och väntar. Ja, för annars kommer de, då, annars kommer typ jag reta upp honom så att han typ ger en smäll i ansiktet. Så det var på den nivån att så här, nu väntar vi tills han bara är ute.
Och till och med när han stod där utanför och vi hade låst dörren, så var jag orolig ett tag att han skulle, för det är ju en dörr med så här stora glasrutor i. Det såg ut som att han var på väg och skulle sparka in dörren. Liksom.
Ja. Så vi låste in publiken och fortsatte att dra skämt.
Perfekt, ja.
Och du skötte det så jävla bra, för det är verkligen, du är sånt himla proffs, Elin, för att du var, alltså när han väl var ute och hade lämnat och vi var så här, okej, vad gör vi? Och alla var bara i chock. Och jag försökte lite så här, the show must go on. Men du, och du var så himla proffsig, för du bara fortsatte ju med din grej, men också tog in liksom det som hade hänt och skämtade om att så här, det här är ju en härlig så här, gisslansituation nu för er, resten i publiken som är kvar, ni måste stanna tills jag har skämtat klart. Typ, nu har jag ett skämt om kungen, är det någon som är kung här? Så jag inte får... Alltså, du var så jävla proffsig och bra, det var ju helt sjukt att du ändå kunde fortsätta.
Och det hade jag hade inte ens kunnat fortsätta med mitt liv om inte du hade brottat ut honom. Så att, där är det jag som är tacksam faktiskt.
Ja, men vi är tacksamma båda två.
Ja.
Ja. Och det var den historien.
Wow.
Men vi ska också prata om andra grejer.
Ja. Det tänkte vi. Vi tänkte, alltså, surprise. Vi vill snacka lite skådespeleri idag.
Ja.
Tänkte vi passa bra.
Ja.
Är det något du känner till?
Ja, lite grann.
Ja. Men vi snackar lite om det här att gå in i en roll ju. Till exempel då, när en sån där sak händer. Det som jag ofta brukar luta mig åt i de situationerna är att gå in i en roll. Ibland frågar ju folk när man gör såna saker. Typ att det händer en häcklare, det blir en obekväm situation. Jag gjorde en sak nyligen där jag överraskade kommunalrådet i Nacka kommun med ett pris i Sveriges bästa kommun för social dumpning. Och det var ett pris som han inte blev så glad över. Så det blev väldigt, väldigt stelt. Och då får man ju ofta frågan så här, hur gör man för att hantera dem? Dålig stämning eller när det bara är så här... Alltså när man, till och med när man tittar på det känner man så här, uff, ja, alltså där i den situationen vill man inte vara. Och min snuttefilt är alltid att gå in i en karaktär. Så det tänkte vi, det finns mycket att säga om just... karaktärsbiten.
Mm.
Men det finns något lite flytande där också. När man är i en roll och när man inte är det. Hur mycket av dig själv plockar du mer in i roller, tycker du?
Ja, men alltså... gud. Allt, tror jag. men det är ju en blandning av vem jag är och... och min slags, alltså min föreställning om vad det är för karaktär som jag spelar. Vad den har varit med om och vad den har gjort. Och så använder jag fantasin för att liksom fylla de luckorna, tror jag. I mitt eget huvud, på något sätt. Vem jag är, ja, på något sätt.
Hur tycker du...
Flummigt svar.
Nej, det var mycket bra. Och, så det är liksom din bild av... vad som händer när du går in i en karaktär. Hur uppfattar du att andra är folk bra på att förstå skillnaden på, eller blir du liksom ihop, ofta ihopblandad med dina roller?
Kan ju fråga Agnes. Hon tycker ju att jag är som Martin.
Är det så?
Ja, men... Det är ingen skillnad på Martin och på dig. Nej, okay.
Ja. Ja, men det tycker du att det är, eller?
Ja, verkligen.
Okej, men då vi tar en i taget. Vad tycker du är största skillnaden på dig själv och Martin från Bonusfamiljen?
Men han är ju, alltså jag är ju barnslig, men han är ju otroligt, vad ska man säga, han är lite barnsligare än vad jag är, måste jag säga. Alltså i sin utveckling på något sätt. Och han är ju en person som säger saker som man kanske inte säger i det läget.
Gud, alltså, det skulle du aldrig göra.
Det kan jag absolut göra, men inte jämt. Han gör ju det hela tiden. Det är ju hans grej. Liksom.
Mm. Och där håller inte du med, Lang, att det finns en skillnad?
Nej, men fortsätt du först.
Du är så här, försök själv först, så kommer du få svaret snart.
Så kommer jag få svaret sen. Och då får jag inte svara upp på det.
Nej, då kommer vi att klippa sen.
Då går vi vidare bara.
Jingel!
Nu har jag glömt bort vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska prata om. Jag tycker att... alltså jag gillar ju att spela Martin, för det är väldigt befriande.
Mm.
Han har liksom ingen sån... Och nu är kanske inte läge. Och jag vet ju att när jag spelar honom ibland i vissa scener, så känner jag ju bara så här, men det här blir för jobbigt. Jag klarar liksom inte ens av det knappt.
Mm. Har du något exempel?
Ja, men det senaste vi gjorde den här Länge lever bonusfamiljen långfilmen liksom. Och då är det tal och så där, och de ska gifta sig, det är så här bröllopsmiddag, och jag bara sitter och kommenterar allting som sägs hela tiden, och jag bara, kan jag inte bara hålla käften, kan jag inte bara låta dem få ha en liten fin stund så här? Nej, det ska jag bara.
Så där läcker ju du själv igenom lite dina egna känslor. Ja, ja. I situationen att,
ja, men det är också för att alla vi känner ju varandra ganska bra och så där. Men det är ändå så där som när vi filmar ihop, så är jag alltid den jobbiga. Så det är också, det blir liksom lite så här, kan han inte bara hålla käften? Förlåt, men det är inte jag som bestämmer vad som ska sägas.
Och då blir det som att man blir så här, lite ber om ursäkt för... alltså man känner att så här, man vill typ be om ursäkt för vad man ställt till med.
Det tar liksom 5 minuter vid fikabordet sen innan liksom det börjar så här, normalt igen.
Jag hade en sån känsla. Jag skrev manus till ett barnprogram, Jack och Jesse kan själva. Och sen var jag också med och spelade roller i den. Så jag var med på inspelningen. Och då var det jag som hade skrivit manuset. Och då var det vid ett tillfälle när då huvudpersonerna Jack och Jesse skulle hoppa i bajs och jonglera med bajs, och du vet, verkligen så här, kasta typ bajs på varann. Mm. Och jag stod där på inspelningen och bara, alltså förlåt, det är ju mitt fel. Ja. Alltså det är ju jag som har tvingat er att göra det här. Man känner sig så skyddad när man sitter och bara hittar på grejer, men
det var inte riktigt bajs, hoppas jag.
Jo, det var riktigt bajs. Det var en gödselstack med riktigt bajs.
Okay. Wow.
Du är ju sjuk i huvudet.
Men jag tänkte när jag skrev, jag bara, det här kommer ju någon på SVT
stoppa.
Det kommer
två desperata skådisar.
Det här kommer ju inte gå igenom hela processen. Så jag tänkte bara, någon vuxen kommer komma in här och bara stryka det här. Och så står jag bara, nu händer det här. Och det här är mitt fel. Vi har hyrt en gödselstack för att de ska hoppa här.
Och det är så här skådisar som bara 4 år på scenskolan.
Ja, de är skitduktiga. De är cirkusartister
med bajs.
Också.
Mm.
Ja. Ja. Nej, de är väl cirkus, lite så här musikal eller något show.
Ja, de kan någonting. Typ allt. De kan alltså typ så här varieté. De, ja. Cirkus, skådespeleri, sjunga. Mm.
Kasta bajs.
Ja.
Men jag måste ju bara säga någonting om varför det... blir lite som ett skämt mellan oss ibland med dig och Martin.
Du tycker att det är ett skämt. För mig är det man kniv i hjärtat varje gång.
Vi har så skön jargong.
Ja.
Nej, men alltså, det är ju för att när vi lärde känna varann så hade jag ju inte sett någonting som du hade gjort. Men när vi började träffas så ville jag ju se saker som du har gjort, såklart. Och då så började jag ju med bonusfamiljen. För det kändes som en sån grej som, det är kul att se. Och eftersom det, jag tror det hade varit skillnad om det var en film eller någonting. Men eftersom det är en serie, det fanns många säsonger, du spelar en stor roll där. Så lär man ju känna den karaktären. Men jag gjorde ju det parallellt med att vi lärde känna varandra privat. Och det blev lite skevt i huvudet på mig, tror jag. Men det blev liksom som en mix av att jag lärde känna dig och den karaktären parallellt på något sätt.
Jag hade ju också gjort illa mig. Armen, min arm var ju liksom helt trasig. Min rygg var helt paj. Och du vet, Martin har ju... Han är ju liksom ont överallt hela tiden.
Jo, men det var verkligen så mycket sådana saker. Ja. Och det var liksom... Det var ju också en höst när... Alltså, nu i höstas när vi träffades, när ingen av oss liksom hade jobbat så mycket och det var liksom lite tufft, så det var ju mycket saker som stämde in på hur Martin hade det, fast ja.
Jag bodde hos min mamma.
Alla de Nej, men alltså, men jag tror också att jag blev lite överrumplad av att jag att det blev lite så här skevt i huvudet med. Jag är uppväxt med två föräldrar som skådespelare, och jag har ju sett dem i massa olika roller göra massa olika knäppa grejer, och det har ju alltid bara varit en roll.
Mm.
Men jag fattade sen att, men det är ju såklart, och jag menar, jag har också massa kompisar som är skådespelare och man har sett massa grejer de har gjort, och det är ju liksom aldrig som att man bara, vem är vem här egentligen? Men då har jag ju känt dem sen innan.
Mm.
Men jag kände ju inte dig sen innan.
Du lärde känna Martin innan du lärde känna mig.
Ja.
Perfekt.
Ja, men spännande. Och vi har ju också en... Vi brukar alltid snacka om vad som är den vanligaste frågan man får. Och jag skulle nog... Om jag ska gissa så får väl du säkert många frågor om så här, exakt den rollen. Liksom, typ. Mm. Vad är den vanligaste frågan apropå att spela Martin i Bonusfamiljen?
Är du mycket av dig är det som är Martin?
Ja, men exakt.
Det var den
exakt.
Första frågan
och den som vi också ställde till det här.
Ja. Som också var första frågan. Ja.
För det är ju svårt för folk att fatta den grejen. Att man inte är sin... Har du spelat någon riktigt ond roll någon gång?
Ja, det har jag nog, men inte liksom... i någon sån längre tv-grej. Det tror jag inte.
Inte som folk har liksom förknippat det med.
Nej.
Så då, för du har ju spelat så här roliga roller. Kan det då till och med vara en liksom till en fördel att folk direkt bara så här, men du är ju skön, för jag har ju sett dig i de här rollerna.
Ja, det kan det nog vara. Folk brukar ju säga, ja, men du är rolig som fan och jag måste dricka lite vatten. Jag fick en skön viskeröst, men tjena, välkommen, jag kan bara fortsätta, jag ska inte harkla med någonting, jag ska låta så här. Tjena.
Toppen, ja, men det tycker jag
är det sexigt, tycker du?
Ja, men alltså när folk kommer,
ja, men...
Nej, men, ja, nu här har jag redan börjat tänka på något annat.
Hur kunde du tänka på något annat när jag hade min sexiga röst? Ja.
Men vad är den vanligaste frågan du får då, mer generellt, så här, att, i och med att du är skådespelare?
Hur kommer ni ihåg alla repliker?
Hur kommer du ihåg alla repliker då?
Det vet jag inte. Jag har ingen aning.
Ja, men du måste ha något sätt.
Ja, jag har en teori. Jag brukar tänka att det är en... Ja, men som en liten saga, som en liten berättelse. Sådär. Och då vet jag ungefär vart vi ska i den sagan.
En scen, tänker du? Eller?
Ja, det beror lite på. Mm. Jag måste ju ha också en bild av hela, så att inte scenen blir helt knasig. Så att, ja, då tänker jag vad som händer i sagan på något sätt. Och då blir det lättare för mig att komma ihåg replikerna.
Mm.
Och sen lär jag mig aldrig replikerna fullt ut. Riktigt.
Inte, men du, för jag vet vi har pratat om det någon gång i...
Du skulle hjälpa mig när du har läst emot.
Ja, när jag pluggade text med
dig. Du behöver inte vara så jävla noga, tycker jag. Ja, men jag är ju verkligen inte det.
Nej, jag brukar ju kunna det innan du kan.
Ja, men så du kan mota
det. Ja, det kan jag också om jag är på andra sidan. Det är så mycket lättare, för då har du ingen...
Nej, det är ju ingen press.
Nej.
Nej.
Men jag tycker också att det är så man känner igen ett bra manus. Ett manus som är lätt att lära sig är oftast bra skrivet.
Mm.
Så om det är, jag tycker oftast om det är någonting som är... Om det här partiet är så här svårt att få in i huvudet, då är det antingen, tycker jag, att man inte har fattat... man har inte förstått sin egen karaktär. Varför säger jag det så här? Eller för att manuset inte är bra skrivet, liksom.
Mm.
Utöver replikerna då, hur mycket egen förberedelse gör du inför en filminspelning?
Alltså när jag läser manuset så får jag, det är där all information på något sätt finns om min karaktär. Och då kan jag bara så här, i min fantasi eller någon jag känner eller, ja, och så bygger jag någonting utifrån det liksom. Jag brukar inte var är han uppvuxen någonstans eller whatever. Alltså det, för mig det är helt oviktigt egentligen, utan det är så här, det som förstärker det som behövs i scenen eller i filmen eller i serien eller whatever, är det som jag försöker hitta på något sätt, och varför han beter sig eller säger saker liksom. Så det är ganska enkelt på något sätt.
Hur mycket liksom har tänkt runt det där tycker du är bra gjort i förväg, och hur mycket känner du att så här, det blir en låsning om jag tänkt för mycket och sen så väl på plats så kanske vi kommer fram till andra grejer, då har jag redan...
Ja, men det är det. Jag vill inte låsa mig. För, för det är också när man möter den andra personen i scenen eller de andra, så det är där det också liksom kemin, det är där man märker att okej, det är det här vi gör tillsammans på något sätt. Och om jag låser mig då blir det som att jag bara står och pratar för mig själv. Liksom. Mm. Och det vill jag inte göra.
Du har ju hållit på ganska mycket med en specifik skådespelarteknik.
Mm.
Bara för att nu rör jag på handen och så, då kan inte du koncentrera
dig
på vad jag säger.
Tittar jag bara på handen.
Just det.
Vad ska man göra med den handen?
Hund, så.
Nej, oj, vänta, citronträdet.
Ja. Nej, men kan inte du berätta om det? Vad den går ut på? För det är väl något som du använder dig av?
Ja, men det är det ju. Alltså det finns ju jättemånga olika sätt att jobba med texten med Meissner-teknik. Men jag har inte använt mig av det jättemycket. Men det innebär egentligen att man bara skriver ner allt som man ska säga utan kommatecken, utan punkter, bara som ett flöde på något sätt. Och när man sen säger det så kommer det där av sig självt. Man behöver liksom inte... Men om det står ett kommatecken, då är det så här, ja, men här ska det vara en liten paus och så vidare. Mm. Men om man bara lär sig som ett flöde så kommer det där av sig självt, och då blir det mer... liksom naturligt på något sätt. Och sen handlar det ju om att lyssna på vad den andra personen säger och på vilket sätt den säger det, och utifrån det så svarar jag. Ja, det är väl de huvud liksom reglerna.
Är Meissner-tekniken någonting som du har börjat med liksom, har du alltid jobbat ut efter det, eller är det något som du har börjat med nyligen?
Nej, men jag gick en sån utbildning, tvåårig liksom, och vi körde ju Meissner-teknik varje dag. Det var ju liksom tortyr nästan.
Visst är det mycket så övning, man sitter och tittar på varandra och bara,
jag kan
är
inte
glad,
säga
jag
är glad. För folk som inte vet alls vad det är, om du skulle bara sammanfatta det, vad är det för någon typ av teknik?
Ja, men det handlar om att släppa fokus på sig själv och bara liksom gå på impulser och ta bort någon slags artighet som man har i sig, och bara säga det som man får, alltså som första signal så där.
Han som häcklade mig körde Meissner.
Han körde otroligt mycket Meissner. Sen bort, kanske bort, han inte lyssnade på svaret, men han var väldigt tydlig i alla fall. Så det är ju det som, och i början är det ju inte jättekul. Eller kanske första veckan är kul, och sen blir det så här, men ska vi gå vidare någon gång kanske? För man sitter bara mitt emot varandra. Och så säger man... Jag tror att man säger samma sak som den andra säger. Fast med sin känsla, typ.
Just det, det har jag också gjort faktiskt.
Och då är det så här... Ja, du har en vit tröja på dig. Och då säger du... Ja, jag har en vit tröja på mig. Och du säger, ja, du har en vit tröja på dig. Och du säger, ja, jag har en vit tröja på mig. Ja, du har en vit tröja på dig. Ja, jag har en vit tröja på mig. Jag har en vit tröja på mig. Alltså sådär. Man svarar hela tiden på det som man typ får. Och till slut blir man ju kanske irriterad. Eller saker händer ju. För att det är så otroligt monotont. Så det blir liksom, ja. Det kommer bara ut saker ur, från en själv sådär, som man inte är beredd på. Som den andra då ska plocka upp. Och jag ska göra samma sak på den andra. Och då så säger jag det, även om det är bara, du har en vit tröja, ska jag säga på det sättet som jag liksom känner. Mm. På något sätt, att jag får av dig, till exempel.
Det blir ju också väldigt blottande.
Ja, det blir det ju.
För att när man tar bort alla de här skyddslagarna av typ artighet som du nämnde och så.
Ja.
Är du bekväm i det?
Alltså både och. Jag tycker att det är för artigt livet.
Tycker du?
Ja, men tycker jag faktiskt. Folk är så himla känsliga och så vidare. Och det ska liksom snurras runt och sådär. Jag tror att om alla bara hade varit otroligt så här öppna och raka och säg som det är, så tror jag alla hade mått lite bättre faktiskt.
Det tror inte jag.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det.
Tror inte det?
Nej.
Ja, okej. Okay. Varför tror du inte det?
Nej, men jag tror att det hade blivit kaos faktiskt.
Mm.
För att...
Men skulle inte det vara lite som i den gamla Jim Carrey-filmen, Liar Liar? Visst är det den när han inte kan ljuga längre?
Oj, jag har inte sett den.
Och bara måste säga exakt det han tänker hela tiden. Okej, du tappade det, jag lite grann här.
Men vad hände då när han gjorde det?
Ja, men det går ju åt halvete.
Det går åt halvete.
Ja, han kan inte ljuga, det är väl det.
Ja,
han
precis.
Står i en hiss och säger, hos er någon ny tjej på, det är den scenen jag kommer ihåg.
Exakt.
Och så har hon stora bröst.
Ja.
Och så säger hon, alla är så trevliga mot mig. Oh, jag vet inte, det är min första dag på jobbet. Han bara, det är nog för att du har stora bröst. Ja, det är liksom den grejen. Ja.
Skulle du vilja att världen var mer så att alla bara sa
hade
exakt,
stora liksom?
Ja, på båda dem. Men jag tror att det, för det som det handlar om är att man blir också sedd. Och det tror jag är en bra grej. Att folk säger, ja men du är ju ledsen. Och ja, jag är ledsen. Okej, varför är du ledsen? Ja, du vet, på något sätt så hade det varit ändå en skön grej, tror jag.
Men då vill det ju till att folk bryr sig. För om någon är ärlig, men ser att någon är ledsen och bara, du är ledsen, fan vad jobbigt, det orkar jag inte med. Ja. Då blir det ju...
så här, ja, jag är ledsen men du bryr dig inte. Ja, nej, jag gör jag faktiskt inte. Nej, okej, okay, då vet jag det.
Men då känner du...
Du blir besviken.
Då är världen ändå en lite bättre plats.
Ja, jag tror det.
Det låter som att du också tycker det finns något lite kittlande i det där, liksom... totalt genuina. Alltså, är det någon slags anledning till varför du började med skådespelare från början, tror du? Eller är det något?
Nej. Nej, men jag började nog med det för att jag... alltså, i åttan så hade vi en föreställning. Och jag tyckte det var skitkul. Och spelade över och hade jätteroligt på scen. Men, och sen hade vi en amatör teaterförening som startade i Skarpnäck där jag bodde då. Och där gick det ju då en massa tjejer som de ville man ju träffa. Så då gick jag dit.
Ja. Så det var inte ärligheten utan det var stora pattar som var...
Det var pattar överlag, oavsett storlek. Nej, men det var... Och sen hade jag några kompisar som gick där och sådär. Ja, men det, jag vet inte, det var mer en sån social grej, tror jag. Att säga, men jag gör något med dem. Det blir säkert kul. Och det blev det också. Men ja. Så jag har aldrig varit så här, jag brinner för skådespelaryrket och så vidare.
Du gör inte det?
Nej.
Men hur kan du ha klarat det kvar så länge då, utan att brinna för det? För det är ju, alltså man måste
och
ju ändå
vara
kämpa.
Bra. Alltså, för nu låter det som efter allt det här skiten jag har sagt om dig och Martin-karaktären. Jag tycker ju att du är en jättebra skådespelare. Och det tänker jag också är svårt att bli om man inte brinner för det. Eller hur blev det så?
Jag vet inte. Alltså jag tänker att det är ett yrke som vilket som helst på något sätt. Och man vill ju göra så bra ifrån sig som möjligt, vad man än gör på något sätt.
Mm.
Och om jag gör det så bra som jag kan så får jag väl till jobb, tänker jag. Efter det, kanske.
Hur klarar du av den här biten? Jag har ju uppenbarligen inte lyckats så bra med casting. Jag berättade tidigare avsnitt att jag spottade en castare i ansiktet.
Mm, det var väldigt roligt.
Ja, men det hjälpte mig inte i karriären.
Det här var svårt.
Men det är ju liksom en stor del av yrket ju, att gå på provfilmningar hela tiden. Mm. Och det är ju väldigt tärande. Liksom man får massa nej, och det är också jag tycker det är en jobbig situation. Det är ofta ganska stelt. Alltså, man får ju inte det som hjälper en som skådespelare. Mm. Att så här, en naturlig miljö, ett motspel, tydliga instruktioner när man ska och inte ska spotta och sånt där som kan vara till hjälp. Hur har du känt med det, och hur har du hanterat det?
Jag tror att jag i början av min karriär så var jag väldigt, alltså då var jag nog mer nervös tror jag, inför de grejerna. Då fick jag alltså prestationsångest och tyckte det var skitjobbigt. Men det med, genom Meissner-tekniken så tappade jag liksom den grejen, tack och lov.
Mm-hmm.
För att jag behöver inte bry mig så mycket om vad jag ska göra. Jag bara tänker på vad den andra ska göra.
Mm-hmm.
Och det tar ju liksom bort fokus från mig själv. Och då blir man lugnare av det.
Men hur använder du av det då? Om det är en provfilmning där du inte har motspelare till exempel. Mm. Alltså i ett tidigt skede där man bara typ så här läser mot någon som står bakom kameran.
Mm.
Som kanske inte ens är skådespelare utan bara läser texten. Hur går det att använda Meissner-teknik i sådana situationer också?
Ja, det gör det ju. Det är bara att, då får man ju bara tänka som om att den här personen som jag pratar med pratar väldigt stelt. Som att den läser. Jag tänker. Och då kan jag liksom inte haka upp mig på det.
Nej.
Utan då är det så. Den här personen pratar så bara.
Mm.
Och så får jag utgå från det.
Har du något exempel på någon provfilmning som har gått åt helvete?
Jo, men jag har en sån som jag faktiskt skäms för. Och det var en av mina första provfilmningar. Och det var ska vi se. Det var någon slags polisserie i alla fall. Jag skulle spela polis. Och det var liksom, ja men du ska bara improvisera typ sådär. Ja. Och det är det här som händer. Det är någon slags gisslansituation. Och du ska liksom dra vapen och du ska prata med dem och bla bla bla. Och jag kom inte på någonting att säga egentligen. Nej, men i alla fall, så jag började bara säga grejer på engelska.
Vad sa du?
Nej, skojar du?
Nej.
Men det var inte en engelsk serie eller något, utan
nej,
det här
var...
Nej,
svensk, jag ska spela svensk polis. Så jag säger typ freeze och sådana saker. Och jag inser ju bara, vad håller jag på med? Jag bara, kan inte bara ge mig någon slags hint om vad en polis skulle säga i en sån här situation?
Nej, men du hade inte kollat något i alltså någon annan polisserie innan?
Nej, jag visste inte ens vad jag skulle göra.
Nej, du visste inte att du skulle provfilma sånt?
Nej, för jag var där och gjorde två provfilmningar samtidigt.
Okay.
Vi har en annan grej också, den kan du också göra. Ah. Så, ah, okay. Och så bara, det är någon polisserie här. Ja, du ska spela en karaktär som gör det här. Men ja, så då blev det som det blev. Jag fick ju inte den rollen.
Konstigt.
Ja, det var så konstigt. jag fick den första ändå.
Ja.
Ja, det var min första sån riktiga tv-jobb.
Och vad var det då?
Det var för OP7,
mm-hmm.
om ni minns.
Den?
Nej, inte jag vet.
Du är för ung, tror jag, ja. Elin.
Var det 98 så var jag 8 år.
Ja, då såg du inte på det. Men det var ju... Alexander Rappaport var med.
Mm.
Det var liksom, hon var nervös över sin, den här Tzatziki, morsan och polisen-filmen som hon skulle liksom släppa.
Den på. Såg jag
den
när jag
var
ofta.
Ja. Mm. Och jag vet inte hur, tänk om det blir pissdåligt och sådär. Det är det jag minns från inspelningen.
Men OP7
plus
var
att jag
inte
hade hicka.
Att du hade hicka?
Jag skulle ha hicka. Och jag skulle ha kronisk hicka och ha hemorrojder. Men jag var svinnöjd med det. Jag bara, yes.
Hur framgick det i... Ja, det måste ju varit i text som det framgick att du hade hemorrojder.
Ja.
Ja.
Och då var jag liksom på sjukhuset.
Eller bara en sån hemlig regi.
Ja,
som
var bara min
ingen
eget huvud.
Jag tror jag är en sån som har hemorrojder.
Fan, vad konstigt han spelar den här stället. Det är som att han har liksom
han
ont någonstans.
Han sitter lite svajigt.
Alltså jag kunde i alla fall hicka trovärdigt. Det var därför jag fick rollen, just det.
Ja. Vill du bjuda på en hick?
Jag kan prova.
Mm.
Här kommer den.
Ja. Ja, bra! Mycket bra!
Ljudlig.
Ja.
Ja.
Så man skulle liksom prata och säga, så kom det sån här hela tiden.
Ah, gud, ja. Det var ju bra. Så, jag skulle också ha gett dig rollen.
Ja, du ser. Freeze. Ja, men så då tror de att jag är där för att jag hicka på en akut liksom, mottagning. Så de bara så här. Ja, så till slut så får jag ju då med skam säga, men det är inte därför jag är här. Jag har kronisk hicka, men jag har hemorrojder. Och det är därför. Jag har blödande hemorrojder, jag behöver hjälp. Jag håller på för blöder. Jag har en tampong just nu.
Svårt att ta bort dem när man har hicka också. Alltså när man slintar, måste ju slinta då.
Va?
Jag menar du menar, vad gör du med handen? Nu du knivar någon i röven, det är det du gör.
Jag tänker att det är så stjärtkirurger gör, att de liksom
stäbar den i röven.
Att de liksom
skär
bort den, och så just då hickar man, och då så bara slinter
det. Men det är ju han som har hickat, inte kirurgen.
Ja, men hickan kommer väl från bäckenbotten, eller?
Från röven.
Ja, men typ. Alltså, det hämtar väl någon slags kraft från... Det är väl som med sång och så att tal att man ska ta i
ända från anus. Du ska hicka från anus.
Ja.
Släpp ut bara.
Du lärde oss på C-skolan.
Ja, tända ljus och ska sitta och hicka från anus tillsammans.
Det hade kunnat hända på C-skolan. Ja, har du gått C-skolan?
Nej, jag vet inte.
Men det är sånt de gör där. Vad tycker du om skådespelarbranschen då generellt?
Tänker du lite mer så här frilans?
Alltså... Frilans som skådespelare liksom. Mm. Både den biten och också så här kulturen. Så här, skådespelare emellan och sånt. Vad har du att säga?
Gud, vilken stor fråga.
Nej, men jag vet inte.
Associera fritt. Ja, okay. Meissner, ja, skådespelarbranschen.
Meissner sann är min fråga. Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det passar mig ganska bra. Att det där att man blir som någon slags familj, som en ensemble eller något. Och sen så gör man någonting tillsammans. Och sen så säger man hej då, så är det bra med det. Mm. Hej, hej. Och sen så är det något nytt och sådär.
Jag tror det är vanligt. Alltså, vi pratade ju om det i ett avsnitt när vi pratade om frilanslivet, att både du och jag gillar just den grejen. Mm. Att man jobbar väldigt intensivt i ett projekt, både med själva projektet man gör, men också människorna som är inblandade. Och att man då också, eller det som jag tycker med det är att man både kan stå ut med saker som är jobbigt, för att man vet att det snart är slut, men man också kan uppskatta saker som är bra för att man vet att det snart är slut.
Ja, men det är nog nyckeln på något sätt. Mm. Att man vet när det tar slut.
Ja.
Tror jag. Men alltså, det är så här, nu börjar vi och så ska vi dit och så är det mål. Allt är klart liksom. Och så släpper man det bara.
Men du, jag ser att du är jättehungrig nu.
Hur ser du det? Ja, för ser jag utmärglad ut?
Ja, men du är jättehungrig. Du måste få äta...
Oh, godligt. Jag ser att du är jättehungrig.
Ja, jag ser att du är jättehungrig. Men innan vi avslutar då, vad har du för roligt på gång framöver som du kan berätta om? Eller är det dumt att jag ställer den frågan, för risken finns att du ADHD:ar ur dig grejer som du inte får säga?
Nej.
Nej?
ADHD. Okej. Okay. Nej, men det som jag tror är liksom offentligt, eller det, jag vet att det är offentligt, det är ju Tomten är far till alla barnen föreställning på Cirkus.
Just det.
Men det är ju långt till dess.
Mm.
Det är ju jul.
Det blir deras julföreställning.
Mm.
Mm. Superkul ju.
Ja, det blir det. Jag tror det. Hoppas det.
Ja.
Men det är också en, jag tror det är, jag har bara läst 7-8 sidor eller någonting av det. Och det är ju också otroligt korta repliker och så infliks, det kommer ju bli spännande. Så man kan ju inte missa en replik. Liksom. Tre sidor ska man stå, inte vet jag, och låtsas göra någonting vid någon gran eller något. Och sen helt plötsligt bara, herrbäpp, från ingenstans. Det kommer bli kul, om det funkar.
Men Agnes kommer kunna alla dina motrepliker i alla fall.
Ja, antagligen. Ropa bara, sitta i publiken.
Så flera.
Mm.
Men, och har du något tips då? Om det är någon som sitter och lyssnar och bara, jag vill bli skådespelare, har du något?
Jag tycker att ofta så vill ju folk bara bli kända så fort som möjligt. Och det är svårt, tänker jag. Man kan ju lyckas med det om man kan ha tur, men det är ju väldigt, väldigt få som får den chansen, tror jag. Och om man får den chansen att också behålla den liksom, positionen på något sätt. Så jag tror att gå någon slags utbildning, kurser eller vad som helst, så att du har något på ditt CV att visa upp. Annars är det ju också väldigt svårt att liksom, ja men ta mig, varför då? Du har jobbat på ICA i 40 år. Ja, jag började tidigt. Nej, men då är det ju svårt att se att man är engagerad eller kan något på något sätt. Så jag tror att plugga, då lär man också känna folk som vill samma sak, och ju större nätverk man har desto bättre, tror jag. Och sen om man får ett jobb, oavsett vad det är, om man tackat ja till det, försöka göra det så bra som möjligt, det är väl det. Och ha tålamod, ge inte upp.
Jag tror det är jättebra det där med att gå utbildningar, alltså, det behöver inte vara scenskolan, men nej. Det kan ju vara vad som helst.
Det kan vara 2 veckors kurs eller 4 dagars kurs eller vad som helst.
För det tycker jag ofta att man hör folk som är så här, skådis, det skulle jag vilja prova på. Och så ser de framför sig att de vill gå på lite castings.
Mm.
Och det får jag frågor om ibland sådär, om man vet du några typ provfilmningar man kan gå på eller så. Men då har man ju ingen koll på vad själva jobbet innebär.
Nej.
Alltså så, då är det ju lite som du säger, man vill typ vara med i en film och bli lite känd. Men man förstår inte vad som kommer krävas av en för att kunna göra ett bra jobb. Och det vet man inte förrän man har.
Nej, och man vill helst spela Iron Man i någon Marvel-film. Man bara, ja just det. Lycka till med den grejen. Jag spelar Martin. Det är samma.
Men du har en podd också, vill du nämna den kanske?
Ja, det kan jag.
Alltså, så är det fritt fram. Kör,
ja,
men kör jag, nu, säg nu.
Ja. Nej, men jag och Viktor, en kompis, har en podd som heter Bra Sur. Och vi ska spela in vårt 20:e avsnitt tror jag, snart. Och då borde vi fira. Men det gör vi aldrig. Vi sa att vi skulle fira vid 10 avsnitt, det har vi inte gjort. Men ja, vi får se.
Prokrastinerar firandet.
Firandet, ja. Mm. Ja. Men nu får jag inte fira. Alltså om man tänker att man ska fira med något som är tårta eller alkohol.
Just, du får inte äta det.
Inte äta.
Men varför får du inte äta? Kan du berätta varför du inte
får äta? Det är inför ett kommande projekt. Men jag tror inte att jag får säga vad det är för något.
Nej. Men gud, lycka till med det.
Ja, men tack.
Tack för att du var gäst i våran podd, gästen.
Det var slitsamt.
Ja, okej.
Okay. Ja, nu ska jag mikra min mat.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.